fucking care. I don't fucking care. I don't fucking care.
Välkomna till podden En dag till. Jag heter Tilda.
Jag heter Carl. Och om ni kommer ihåg att om ni får någonting av den här podden, så se till att dela den med en kompis. Idag tänkte jag och Tilda hoppa rakt in i de hårda diskussionerna och de hårda tipsen till er där hemma. Så vi har ont om tid, men vi kör det lugnt och sansat igenom. Så kör igång, Tilda.
Idag ska vi prata om att Elon Musk har köpt Twitter och vad det innebär för framtiden för digital marknadsföring egentligen. Så lite bakgrund. I oktober så köpte då Elon Twitter, och han har ju velat köpa det, ryktas om, redan i april denna året, var det va?
Sen under corona så kom det ju att han ville köpa. Ja, men att han ville vara intresserad typ, av att köpa bolaget.
Ja, och nu har det alltså gått igenom. Det första han har gått ut med är ju att han vill se över verifikationsprocessen för den här blåa bocken. Han vill lägga på en månadsavgift. Först var det typ $20, men sen var det någon som kommenterade det, så det ändrade till 8. Det har varit massa som har sagt upp sig. Han har sparkat en hel del.
Exakt.
Kaos. Men första det här med blåbocken, alltså den här verifikations på vissa konton. Det finns ju på en hel del plattformar. Alla, tror jag, egentligen. Kanske inte.
Ja, alltså det till där menar ju den här blå verification badge som många kändisar har. Den finns ju även på Twitter, som en blå bock. Och det ryktas ju då om, som Tilda sa, att Elon Musk funderar på att införa en sorts avgift där den ska kosta $8 i månaden.
Och vad tycker vi om det?
Jag tycker att det startar en sjukt intressant liksom, diskussion i vår liksom, community, om man ska säga så, inom marketing. Och det är egentligen att det grundar sig i vad är det Elon Musk vill göra med Twitter.
Ja.
Och där tror jag vi får starta. Och det är, för vi, exakt vad han kopierar med Twitter kommer vi inte kunna veta.
Nej.
Och vi vet bara egentligen spekulationer. Men oavsett om de är sanna eller inte, så är det intressant att titta på de olika scenarierna som det kan medföra. Och då till exempel kan vi börja med att han vill då ha den här avgiften på den här blå bocken. Och det är egentligen att han ville komma, tror jag, till ett stadie där, ja, först och främst var det att få Twitter liksom ekonomiskt stabilt, kan man säga. Hade han väl räknat typ att om han kunde ta $8 för den här blå checkmarken, så skulle han kunna finansiera typ i stort sett hela Twitter ett år.
Ja, han vill ju inte att det också blir vara beroende av marknadsföring, alltså betalmarknadsföring.
Nej, precis. Alltså de har ju diskuterat vad vi vet liksom behind the scenes här om att de ska bli som här
behind the scenes, och det är som en ingång här.
Ja, men vi har ju följt den här nyheten ganska starkt. För att det är ju intressant för både oss privatpersoner, men också företaget som är det som händer här. Och det handlar ju om att ryktena är ju att han har haft massa sms-konversationer med den grundaren för Twitter. Det kan jag inte hans namn.
Nej.
Men de har haft det går ryktas om att de har haft en sms-konversation där egentligen de två diskuterar en oberoende eller en social medieplattform som inte är ett företag. För att så fort en social medieplattform är ett företag, så måste man ju ett bli vinstdrivande, och man blir också reglerad.
Okay.
Och vad menar man då? Jo, att man blir reglerad när det kommer antingen till staten eller av att man ska då helt enkelt gå i vinst. Så man kan ta bort de två sakerna, så tror Elon Musk och Twitter-grundaren att man kan nå helt nya höjder när det kommer till
sådana grejer. Är det han
Vad sa du, grundaren? Ja. Nej, jag tror att han hade ju 3%, vet jag, av aktierna när Elon Musk vill gå in. Så att oavsett vad han ville göra med Twitter, så visste han att han inte kunde göra någonting av det, den lilla delen han hade. Så att de hade ju en diskussion liksom att shit, det här borde vi göra.
Ja.
Men hur ska vi få till detta? Jag har bara 3%. Och då slutade sms-konversationen med att Elon Musk sa, vi tar ett snack du och jag.
Okay.
Sen vet vi alla nu då att det som har hänt är ju att Elon Musk har ju köpt upp då i stort sett bolaget, så att han kan bestämma och styra själv.
Ja.
Men det de vill komma till här, tror jag, som jag tror också är framtiden inom sociala medier, det är ju att man måste komma till ett stadie där den drivs av användare och inte av ett företag. För att folk vill gå ifrån att vara beroende av vad någon annan sitter och tycker och tänker. Och det är exakt samma sak när det gäller det här med staten. De vill inte att, att en plattform där man ska få säga vad man vill ska regleras också av en stat. För då blir det inte direkt vad man vill, utan då blir det format till vad staten tycker och känner.
Ja, men precis. Men om vi går tillbaka, för den här med blåbocken, det är ju två olika perspektiv. Den ena är ju att man ska få en annan inkomst än digital annonsering. Mm. Men det är ju också det här med att vilka får den här blåa verifikationen och blir verified. Det är ju eliten, alltså oftast. Kanske de som, ja men det är ju alltid de som har mest följare. Mm. Och ofta som de mest följare så har du ju en typ av inkomst eller att du är känd på något sätt.
Mm.
Så att det ena är ju att det är ju tillbaka lite att då kan ju alla ha den här bocken om man betalar för det. Mm. För att $8 kan kanske då ja, fler än idag i alla fall betala för. Och då försvinner ju hela den här att det är coolt att ha en bock. Vilket också blir, alltså de här klassskillnaderna som ändå finns på sociala medier suddas ju ut. Så jag kan tycka att det är bra. Alltså, och det är ju väldigt liten kostnad. Så jag förstår inte egentligen vad de här rika eliten är så jävla sura på. Alltså betalande skit i det då.
Ja, men jag tycker det kanske blir ändå tydligare klasser. Att om man har pengar så kan man ha en bock. Och om man inte har pengar så kan man inte ha en bock.
Jo, men idag kan du inte ha en bock om du inte är känd. Eller om inte någon då person approvar dig. Mm. Om inte någon gillar dig.
Mm. Det är sant, exakt. Det är det jag också är så jävla trött på. Det är ju att men att det är någon annan som du inte vet vem det är som ska tycka om du ska ha en bock eller inte.
Mm.
Alltså det blir så jävla konstigt. Mm. Hur man kan vara på en plattform där de styrs på ett sätt man inte vet hur det styrs. Alltså det är bara egentligen.
Nej, jag kan tycka att det är en bättre idé än det som Instagram har hetsat med innan. Att man ska betala för att se någons content. Och att de skulle tjäna pengar på det sättet. Det är ju också så här, men alltså, idag är det ju gratis. Varför ska jag börja betala för plötsligt? Det här är ju ändå en extra feature. Appen Twitter är gratis, men bocken extra kostar.
Mm.
Ja. Men det här köpet gjordes ju då samtidigt som alltså Meta, Facebook, Instagram, Google och Snapchat har visat på väldigt stor riskminskning i deras annonseringsinkomster.
Ja, det stämmer. Ja.
Då börjar ju hela diskussionen inom marknadsförare då vad tror vi om att bolagen idag är så beroende av annonsering? Jag visste faktiskt inte att Twitter var det, för jag har aldrig annonserat det.
Nej, men det är ju stort i USA, det är ju det. Mm. Alltså i andra delar av världen. Sverige är väl inte så beroende av Twitter som det är andra plattformar.
Nej.
Jag tror det är därför vi känner till det mindre.
Ja, alltså. Ja men kanske det. Ja. Och många tror jag så här påverkar, alltså om apparna inte längre vill vara beroende av annonsering, då måste de tjäna pengar på något annat sätt. Vilket påverkar ju såklart hur digitala marknadsföringslandskapet ser ut.
Mm. Precis. Men det är lite så jag har argumenterat för hela tiden. Det är ju att egentligen spelar det inte så stor roll vart vi befinner oss, på vilken plattform.
Mm.
Utan det blir snarare var det attention liksom ligger.
Mm.
Det är det som är det viktiga. Jag vet ju själv att jag och du har ju varit liksom beroende av en plattform.
Mm.
Och det har helt enkelt gått snett en gång och då förlorar man ju allting i stort sett.
Ja.
Och utav den erfarenheten så finns det ingen anledning längre till att vara beroende av en plattform. För att vad som helst kan ju hända med plattformarna.
Mm.
Så mitt tips och råd är ju såklart att man ska finnas på alla plattformar, mer eller mindre i alla fall.
Ja, och jag tänker, alltså jag fattar ju, alla företagare drar ju in på annonseringen, för den kostar ju. Och, men samtidigt så tänker jag, alltså Facebook och Instagram så här, har inte haft annonsering så länge. Alltså de har ju funnits utan annonsering och haft inkomst innan.
Mm.
Det är ju egentligen bara alltså, de senaste åren som folk verkligen har börjat köra hardcore annonsering.
Mm.
Så jag fattar inte riktigt hur de blev så beroende så fort. Alltså de företagen, tänker jag. För att vi som använder plattformen och annonserar, alltså om inte vi vill annonsera, då fattar jag, då måste ju anpassa sig och de kanske kommer någonting annat. Men i dagsläget så ser det inte ut som att man vill annonsera, och jag tror också att, men TikTok nämns ju inte här.
Mm.
Jag tror att man går över till TikTok. Eller andra up and coming plattformar.
Men så vad jag vet att vad plattformarna gör, det är ju att de har ju annons som en väldigt stor inkomstkälla. Men alla plattformar vet att det är, de inte vill vara beroende av just annonsering. Det är ju beroende på företagen.
Mm.
Och de vill ju vara oberoende av de här företagen.
Mm.
Så det de har försökt med plattformarna, det är ju att de har försökt skapa, alltså till exempel hårdvara.
Mm.
Snapchat gjorde ju Snapchat Glasses. Och nu kommer ju Meta med Meta Quest och Meta Quest 2. Det är ju deras VR-glasögon.
Mm-hmm.
Så man vill gå från att vara liksom ett annonsberoende bolag till att faktiskt låsa användare när det kommer till andra saker och helst i hårdvara.
Mm.
För att då måste man gå från att vara liksom beroende av annonsering till hårdvara. Så att det är alla bolag, inklusive Google med, de satsar ju stenhårt på att utveckla nya verktyg och nya inkomstkällor till de själva som inte är annonseringsberoende. För att jag tror alla de här stora plattformarna har ju varit i låsvärde på något eller annat sätt. Det är GDPR och det är liksom inte schysst spelat, till exempel av Meta.
Nej.
Att de har ibland då varit i låsvärde liksom när det kommer till vad de har gjort med sin data och det här. Så att alla vet med att det är en risk liksom att vara beroende av den inkomstkällan. Men det är svårt, det är lite som ett beroende, man kan ju svårt att säga nej liksom.
Men det betyder väl också då helt enkelt att det lär komma, alltså ja, för de vill ju inte använda, de vill inte vara annonseringsberoende, men allting de skapar kommer man förmodligen kunna köpa sig in på. Och så tänker jag att metaverse-grejen var ju en sån.
Mm.
Men han behöver ju fortfarande använda den, behöver ju någon som ska göra det.
Mm.
Och då påverkar det ju egentligen oss med att det kanske kommer en ny form av annonsering. Just det här vi kallar digital kanske inte riktigt kommer finnas i samma.
Mm.
Eller vad tror du?
Ja, det kan vi inte riktigt veta, tror jag, exakt. Men alltså, det enda Meta saknar just nu, det är egentligen användarbasen. Alltså jag tror de har liksom, alltså det är löjligt lite, om det var typ så här 10 000 användare per dag. Alltså jämfört med Facebook som har flera miljoner användare per dag.
Mm.
Och flera miljoner användare per timme.
Mm.
Så det Meta liksom saknar i sin metaverse, det är ju användarintresset. Liksom det finns inte folk som är intresserade av att sitta där.
Nej.
Och då finns inte heller några pengar att göra.
Nej.
Men självklart om Meta, metaverse och allt det här har varit stort, då tror jag de hade, alltså vi hade kunnat gjort till exempel annonsering eller app bara dit. Men det går ju inte i och med att det inte finns en, liksom en användarbas att grunda det på.
Mm. Men det är lite så som du nämnde precis i början att alltså det blir mer och mer viktigt att ha med sig att man kan, vi som företagare kan inte heller, de vill ju inte vara beroende av oss.
Mm.
Meta, Facebook och allting. Och vi kan ju inte heller vara beroende av dem.
Nej.
För att de kommer göra uppdateringar och de kommer bara vilja gynna sig själva. Och då allting man har kvar är ju alltid bara sitt egna brand.
Mm.
Och vad du är duktig på, förhoppningsvis flera olika grejer.
Mm.
Inte bara Facebook, inte bara Google, inte bara din hemsida, inte bara e-mail. Eller, alltså man måste vara lite överallt. För det som du nämnde också, vi var ju extremt beroende av Facebook.
Mm.
Och sen en dag så gjorde de någon jäkla uppdatering som gjorde att vi, annonseringen funkar inte längre.
Nej.
Det var ju samma veva som hela, för de som var inne på dropshipping och sånt här, allting det dog ut totalt. Och det gjorde ju vi med.
Mm.
Och hade vi varit bättre förberedda och haft olika plattformar, inte varit beroende, då hade det inte drabbat oss lika hårt.
Nej. Men det är också, jag är ändå glad att det hände oss. För att vi lärde oss ju väldigt tidigt i vår karriär.
Mm.
Hur det är med att jobba inom det vi gör och hur man förbereder sig mot det.
Mm.
Så det finns ju massa tips över vad jag hade velat ge. Liksom, men det är, det största tipset är ju det som Tilla säger, att inte vara beroende av en plattform.
Ja, och också kanske bygga upp sig organiskt.
Mm.
För att om du jobbar organiskt så kostar det ju bara arbetstid.
Mm.
Sen kanske man inte tjänar, men det blir också mer långsiktigt då, för det blir ett brand.
Mm.
Och inte bara betalt.
Mm. Nej, men det är alltid det kommer luta mot. Det är ju varumärket liksom.
Mm.
Ja. Men det är intressant. Jag tänkte vi skulle dela med oss av den nyheten i det här avsnittet, för att det är sjukt kul för oss att veta att, liksom, att tänka er en plattform som är decentralized, alltså inte ägs eller drivs av någon förutom sin community. Det är nummer ett, tycker jag är intressant.
Mm-hmm.
Och sen nummer två också, att vilka svängar det här kan göra beroende på hur den här attention då, eller uppmärksamheten bland olika plattformar förflyttas.
Mm.
Det har vi också sett i vår historia, liksom, den korta historien vi har varit, att det gått från bara Instagram till, eller bara Facebook till Instagram, till TikTok och till Snapchat och,
mm,
och där tillbaka till Google till exempel.
Mm.
Alltså så att, jag tycker det är sjukt intressant för både som privatperson och företag liksom, att kunna tänka sig in i hur det här kan påverka.
Ja, men verkligen. Men också att många är oroliga för, jag läste att när han öppnade upp med hela det här att man ska kunna säga vad man vill. Och många är rädda för att Donald Trump ska komma tillbaka ju, eller kodewalken, men få tillbaka sitt konto på Instagram. Men också att, ja, enligt den här som jag läste då, att så ökar det så här rasistiska och hatkommentarer och sånt där.
Mm.
Ja, vad tycker vi om det?
Det
riskerar
att det ökar. Jag tycker det där är ju en helt annan diskussion. Men det är liksom att tänk dig en sociala medieplattform som inte är reglerad.
Mm.
Den är ju fylld av missinformation. Men vad som är missinformation, det är extremt svårt att avgöra för en vanlig människa, menar jag, att till exempel prata den här staten eller den här presidenten eller den här ledaren säger om sanning. Innan har vi ju antagit att man gör det, men på en sån här plattform det delas liksom båda versioner.
Ja, men också då blir hela diskussionen med vad är sanning.
Mm.
För att liksom egentligen så är ju som sagt företag och allt sånt här, det är ju bara en fantasi. Alltså det är ju någonting vi har hittat på som människor, och då är ju ingenting fakta längre.
Nej.
Så det blir hela den, alltså jag har ingenting emot att öppna upp, för att jag tycker att det är ett nytt sätt att uppfostra och lära ut källkritik. Att vi måste lära de som är runt om oss, men också våra barn, att du kan inte lita på allting och du bör inte lita på allt. För så lärde vi oss i tidningar och sånt här. Du kanske inte ska lita på alla källor du läser. Mm. Varför skulle du lita på allt som skrivs på sociala medier?
Alltså en sak jag har tänkt på är också att information kan uppdateras så jävla fort. Och då menar jag till exempel att jag har sett nyheter på liksom nyheterna.
No.
De dagen efter säger, oj nej, det var ju fel.
Mm.
För vi har fått ny information.
Ja, exakt.
Så då är det helt tvärtom vad du hörde från början.
Ja.
Så det är också någonting, inte bara att det är fel information, utan det kan vara uppdaterad information.
Mm.
Så det var någonting man trodde och tänkte för en dag sedan, men nästa dag så är det någonting annat.
Mm.
Så det är, ja. Nej, det är kanske en diskussion för ett annat samtal.
Ja, men jag tycker det är coolt att se. Alltså, det är ganska random, tycker jag, att Elon ens är intresserad.
Alltså, jag tycker inte det är random.
Nej. För att
jag tror han ser den här extremt stora potentialen och skiften som sociala medier går in i. Alltså, sociala medier går in i det här decentralized och Web3 nu.
Mm-hmm.
Och det tror jag att Twitter kan vara tanken, att det är kanske början eller introduktionen till vad...
Vad menar du med decentral?
Att man inte ska drivas eller ägas av någon.
Jaha.
Utan det drivs av sig själv, kan man säga.
Mm.
Av folket, communityn.
Mm.
Så decentraliserad. Och det kommer ju från Web3 där man pratar om decentraliserade servrar.
Mm-hmm.
Det är också en typ av, det är ju jätteannonserat detta, men det är ju typ av hur kryptovalutor fungerar till exempel. Att man kan ha en valuta som är värd någonting och transaktioner sker utan en bank till exempel.
Mm.
Det sker ju via datorer emellan istället. Alltså det är ju det, man hoppar förbi den här mellanhanden, eller i Twitters fall kanske regleringen. Jag menar, det kommer bli cowboy liksom, vilda västern. Men... jag tror det är samtidigt dit med de flesta människorna i världen runt om tittar, att det går också. Man är jävligt trött på, vad jag har sett i alla fall, att bli styrd.
Mm. Ja, verkligen.
Och vara beroende av en plattform som bara typ i stort sett är i hela marknaden. Man är jävligt trött på det.
Mm.
Och vad finns det för lösning på det? Då tror jag att det är den här Web3 decentraliserade serverlösningen så kanske då blir Twitter på sociala medier som blir framtiden.
Ja, det blir jävligt coolt att se, för att det som du säger, det har varit en väldigt trend av bolag som begränsar. Och då har man ju startat sitt egna.
Mm.
Vi har ju typ Andy Frisella som blev blockad från iTunes, tror jag, med sin podd.
Mm.
Då startade han sitt egna grej. Beyoncé för flera år sedan fick ju inte sig med betalt på Spotify. Körde musik där hon fick bra betalt, så hon körde Apple eller hon hade helt själv också. Mm. Så men det blir ju verkligen så, antingen så får man ju anpassa sig som applikation till att alla måste prata och göra vad de själva vill. De måste kunna äga sitt egna innehåll. Eller så gör man inte det, dör det ut, som vi ser med Facebook. Alltså, jag vet inte om Facebook kommer överleva, så är liksom inte vad de håller på med.
Nej, det känner bara framtiden berätta liksom.
Ja.
Absolut. Nej, det är sjukt intressant. Och jag tänkte ju att vi skulle såklart hålla liksom våra kärlistande uppdaterade på detta.
Ja.
När vi landar, det är väldigt tidigt. Men det är också som nu när han köpte upp Twitter då, liksom, att det kan bli sjukt snabba svängar beroende på hur snabbt han gör de här olika förändringarna.
Mm.
Och det förändrar ju hela det sociala medielandskapet. Det vet ju du och jag. Alltså, om alltså uppmärksamhet eller attention, som vi säger, förflyttar sig, då kommer vi jobba på ett annat sätt. Det är självklart, och det kommer innebära att alla svenska företag borde jobba på ett annat sätt om man vill uppnå högre lönsamhet och mer försäljning etc. Och det vill nog alla företag.
Så. Och hur tror vi det då?
Vad menar du?
Alltså att man kan jobba för att anpassa sig, eller det vet vi inte.
Hur man jobbar med att anpassa sig?
Ja, det du sa precis, att om ökad lönsamhet och allting.
Ja, det är ju att finnas där uppmärksamheten finns.
Mm.
Att inte vara kärleks- eller plattformsberoende med det.
Ja, ja. Nej, exakt.
Och det är det vi jobbar med och det är det vi är bäst på. Så jag menar, det gör att vi finns där och det gör att våra kunder kommer gå dit och det gör att deras kretsar kommer gå dit. Det gör ju en stor liksom sväng.
Ja, vi tror att om fler börjar använda Twitter, för som sagt, jag har aldrig, alltså jag har knappt använt Twitter. Jag hade det nedladdat en period.
Jag skulle säga att det är en självklarhet just nu. Men alla som vill, alltså jag ska självklart själv gå in mer på Twitter och börja använda plattformen, för jag tror att förändringarna där kommer att vara snabba.
Ja, men jag menar mer, ja men precis, men privat menar jag.
Ja, men det är det jag menar. Häng med i svängen liksom, varför inte? Ja, men jag är så här, fan, eller så, använd teknologin som finns tillgänglig till dig.
Mm.
Eller så får du välja att inte göra det. Men då sitter man ju där utan iPhone kanske.
Mm.
Då får man gilla läget. Utan BankID och...
Ja. Ja, men vi kan väl göra en liten poll här. Hur många som har Twitter som lyssnar på det här.
Ja.
Så jag tror vi kan göra det, va?
Mm, vi ställer en fråga här.
Ja.
Och svara på frågan nedan om ni har Twitter.
Mm. Och det var dagens avsnitt om... Framtiden
för sociala medier.
Mm.
Och Twitter med Elon Musk.
Boom, boom. But I don't fucking care. I don't fucking care. I don't fucking care.